Hej!
Yay!
Nu är vi igång!
Igen!
Avsnitt 2!
Av Livskunskapspodden.
Woohoo!
Och vi som pratar här är Gustav Tegby.
Och Anna-Karin Linder.
Yes. Hur är läget? Hur kändes efter första avsnittet?
Jo, men det känns bra. Det kändes som att vi kanske åtminstone hade några lyssnare. Och om ni är återkommande så hej och välkomna tillbaka. Det känns bra. Just nu så är det lite som att vi håller på att gå in i någon slags tekniknörderi. Och vi har köpt nya mickar och de är superfancy. Mm. Vi har knappt röra mig.
Nej, precis. Om vi hade bild på det här så skulle ni se hur både jag och Anna-Karin sitter onaturligt stilla. Inte riktigt vågar titta på varandra ens. Så rädsla för att det ska komma in fel ljud i mikrofonen.
Precis.
Men det är en bra grej.
Det är en jättebra grej. Jag går igång på det lite grann och får forska och köpa gear och liksom lära sig nya ljudprogram och sådär. Mm. Men när vi inte håller på med nya mickar och sådär, vad sysslar vi med? Vad obsessar du över just nu, Gustav?
Just nu, jag obsessar jättemycket över The Last of Us, som ju är det senaste stora spelsläppet, den sista stora spelsläppen till PS3, innan det kommer PS4, den kommer nu i höst. Som är ett någon slags zombie-apokalyptiskt, eller zombie-liknande apokalypsspel, där man är en hårdför överlevare vid namn Joel. Som får ansvaret för en 14-årig tjej som heter Ellie. Som man inte alls kommer överens med, såklart. Mm. Men givetvis ska man då smuggla henne över USA och klara henne i en massa faror. Och vi som spelare vet ju att Joel inte gillar Ellie eller liksom inte har mycket övers för henne. Det beror ju bara på hans inre sår. Att under, när den här epidemin först kom, som hade förvandlat folk till vidriga zombie-liknande varelser med grötansikten. Som låter så här. Och smyger runt i mörkret. Vilket är sjukt obehagligt. Väldigt sjukt obehagligt. Då under det första outbreaket så dog ju hans dotter,
ja,
som var i samma ålder som Ellie, så att han vågar ju inte släppa någon nära igen. Men nu börjar man ändå oundvikligen bonda. Jag är 2/3 in i spelet. Jag vet att någonting hemskt kommer hända på slutet med någon av de här stackars människorna. Jag är lite rädd för att spela klart, jag vågar inte riktigt, men samtidigt måste jag ju.
Spelar du med lyset tänt?
Nej.
Är det så läskigt? Nej, okej.
Eller det är så läskigt, men jag känner att jag är skyldig spelet att spela med ljuset släckt för att liksom optimera upplevelsen samtidigt. Och respektera deras hårda arbete för att skrämma skiten ur mig, tänker jag.
Mm.
Vad ägnar du din kulturtid åt just nu?
Just nu så är det väldigt mycket tv-serier som har premiär. Och ganska mycket så här andra sorteringsserier. Så just nu så...
Det är lite silly season.
Ja, men lite så. Det är lite så. Det är mycket så här... Ja, men i och för sig så att Teen Wolf på MTV har börjat på sin tredje säsong. Och sen så har jag också börjat titta på en serie som heter Graceland, som handlar om ett gäng sköna snubbar som är undercover, som är någon slags crossover-samarbete mellan en massa olika underrättelsetjänster i USA, alltså FBI och vad heter de, de som håller på med droger,
det är National Security Agency, ja, men precis. De är säkert också med.
Ja, men DEA. Ja, det är massa sånt. Och så är det så här unga valpen som är nyutexaminerad från Quantico som kommer och lär sig av de riktiga snutarna som inte bryr sig om några regler. Och han har naturligtvis en hjälte som han idoliserar jättemycket, men som han också samtidigt måste undersöka. För att han är skum på något sätt.
Med någon slags fadersgestalt.
Ja, precis. Eller mer så här äldre brorsa stämning. För det är mycket så här V-formade t-shirts och så här sköna surfar-moves. Alltså, där The Shield och Southland var så sjukt gritty poliserier, så är det här en mer så här glassig...
Det är lite Miami Vice.
Ja, men lite så. Och mycket så här... De spelar massa olika roller eftersom de är undercover och är såhär, pju. Men jag är lite obsessed med den här serien just nu. Jag tycker att den uppfyller mina behov av liksom trams och flow.
Men det är ingen komedi, eller?
nej, den har väldigt starka anspråk på att vara allvarlig. Mm. Men det finns liksom en tematik av såhär, idolisering och växa upp och bli en man och massa sådana saker. Så det liksom knyts ju naturligtvis ihop lite så här snyggt med...
Med dagens ämne.
Ja, men precis.
Ja, mycket elegant.
Kan inte du berätta vad vi ska prata om idag?
Vi ska prata om manlighet.
Woo!
Yay!
Mm.
Maskulinitet, manlighet. Mm. Dessa undflyende begrepp.
Mm.
Och vi har ju förstått att den är i kris nu igen.
Mm. Är den inte alltid i kris?
Jag tror det. Som jag har förstått det med manligheten så är det är lite själva grejen. Det är ett utmärkande drag.
Mm.
Liksom att ända sen... Ridderligheten gjorde sitt intåg och liksom folk började klaga på tidig medeltid över att män var inte intresserade av att ut och slå ihjäl varandra längre, utan de skulle bara sjunga höviska kärleksballader. Och liksom, eller sen började folk gå i puffbyxor under sansen, och då var det kris igen. Liksom.
Ja, men herregud.
Ja, och sen började de sminka sig under 1700-talet och grät och visa känslor, och då var det återigen kris. Och
men var inte det väldigt manligt att visa, att just visa att man hade kontakt med sina känslor?
Jo, men det var ju, jo, det var ju manlighetsidealet då, men då fanns ju samtidigt en äldre manlighet som sa, vad är den här nya mannen, vad är det för skit?
Manligheten idag.
Ja, annat var det förr, sa de på 1700-talet. Ja. Och nu idag, den som säger det idag, nu senast var ju då Katarina Janouch.
Ja, just det. Hon skrev en text om söderhipstens asexualitet.
Ja, så det är mycket möjligt att ni redan har läst delat på Facebook.
Ja, men Gustav, du som... Förlåt.
Va? Jag som vad?
Du som bor i Aspudden.
Ja, oh, come on.
Och har så här sköna retroglasögon på dig. Ja. Vad kände du när du läste den här texten?
Hon talar till om mig.
Ja. Eller ska vi, alltså det som Katarina Janouch, hennes case är att typ folks sexliv går åt helvete för att de är lite, för att män, söderhipsten kan inte kommunicera vad han vill ha sexuellt, och han är också rädd för att vara en manlig man i sängen därför att han vill inte kränka folks, han vill inte kränka den feminina sidan av sin sexpartner, vilket innebär att han typ inte har sex. Är det en korrekt...
Ja, i stort sett. Det är hennes case. Det som blir väldigt konstigt direkt är att bevisen hon anför, det är så här att hon har pratat med lite folk på söder. Så, några kvinnor på söder. Och den första av de här historierna då, jag tror det fanns fyra om jag minns rätt. Den första av de här historierna handlar om en kvinna som har en man som inte verkar vara så intresserad av sex.
Mm.
Där skulle jag tänka att han kanske helt enkelt har en svag sexdrift eller liksom asexuell, vilket är...
Ja, men nu vet vi alla att i manlighetsbilden så ingår ju att mannen vill ju alltid ha sex.
Ja, men okej, så där kan vi möjligen köpa, om jag inte håller med henne, ska man köpa varför man då skulle härleda det till att det är feminismens fel.
Mm.
Men sen de tre andra casen, det handlar om att, jag tror att ett handlar om att män vill bara knulla med älvor, typ sådär sagoväsen, motsvarande.
Mm.
En handlar om att de låtsas vara jämställda, men de är as egentligen.
Mm.
Och den tredje handlar om att någon vill inte binda sig känslomässigt.
Mm.
Vilket för mig låter som tre klassiska case av för lite feminism. Eller liksom,
ja, eller liksom för lite analys, tänker jag. Alltså, när jag läser den här texten så blir jag så här, men vänta nu, okej. Men om du har dåligt sexliv med vem som helst så beror det oftast på att du inte snackar med personen som du har sex med.
Mm.
Vilket du mycket väl kan vara både en feministisk man och feministisk kvinna och göra vad sjutton du vill i sänghalmen. Men ni måste snacka om det, och det ska naturligtvis vara konsensuellt och hela den grejen. Men också så här, man kan få in det i en vettig analys om man känner att man vill analysera det sättet som man gillar sex på. Så det är fullt möjligt, tänker jag. Och om man känner så här, men jag tycker så här, Katarina borde ha skrivit så här: hörni guys, lyssna på Dan Savage och hans Lovecast. Så han tar upp det här hela tiden. Det är en sex- och kärleksrådgivningspodcast som är awesome. Och det som han kommer tillbaka till hela tiden är så här: snacka med varandra, sluta skäms, typ. Så därför känner jag så här att jag skulle vilja knälla ihop Katarina Janouch till en liten boll och bara kasta den i papperskorgen, för jag tycker att så här, jag tycker inte hon har något case.
Är det här vårt plusmoment i programmet? Anna-Karin tar fram papperskorgen.
Ja, precis. Det är liksom förra avsnittet så var det fil på Fredrik, och idag så är det Katarina Janouch.
Men upplever du mer generellt, om vi då, när vi nu har lagt Katarina Janouch, åtminstone hennes case, om inte henne själv i papperskorgen, kan jag känna. Generellt, tycker du det ligger, känner du att det är någonting att manligheten skulle befinna sig i en kris?
Oh, alltså jag tycker det är lite som den här så kallade vampyrvågen som dyker upp. Där man säger, ja, men nu är det hett med vampyrer igen. Och man bara, har det någonsin slutat vara hett med vampyrer? Alltså det finns en ständig vampyrvåg. Och jag tycker att det är precis som du säger, det finns en ständig manlighetskris. Men jag skulle vilja citera, jag var nämligen tvungen att göra en liten poll på Facebook med vad folk som läser min feed tycker.
Ja.
Och en mycket, mycket välformulerad person säger att det, alltså, har väldigt mycket bra att säga, men tycker dels att man ska tala om maskuliniteter i plural. Alltså normen manligheten är inte kris. Och den har aldrig varit det. Den har fortfarande våldsmonopol och hot och sexuellt våld, politiskt utrymme och så vidare. Så att det finns ingen manlighet. Det finns olika maskuliniteter. Och Och sen så säger den här personen att, så här, att den hegemoniska maskuliniteten må vara fläckvist utmanad, men dess ställning är knappast hotad. Det vill säga, det här är bullshit, det finns ingen manlighetskris. Mm. Och fortsätter, män bestämmer mest, män har mest pengar, män är utgångspunkt för samhället, allt annat är ett undantag, men män menas här, men med män menas här en specifik sorts man. Och det är väl det som jag tycker är, alltså, det är superintressant att så här, vi pratar om en roll man spelar och den här rollen utmanas och då blir det på något sätt kris. Och den här rollen är ju helt oklar vad den innebär. Jag vet inte, vad känner du?
Jag känner så här, jag skriver ju, kan jag verkligen skriva under på allt det där. Men sen jag kan tänka, om man liksom ska vara väldigt basal, då kan jag tänka också så här, ja, det är klart att manligheten är i kris. För att vi i samhället, och liksom nu och sen tid framöver, så det finns ju, vi har ju helt dubbla standard. Så att på ena sidan så påstås vi oss vara ett jämställt samhälle, att jämställdhet är idealet.
Mm.
Och å andra sidan så är det uppenbarligen inte så.
Nej.
Liksom vad gäller jämställdhet, vad gäller, ja, men som sagt, våldsutövning, vad gäller liksom vem som gör vad i hemmet och så vidare, liksom hur vi beter oss mot varandra i vardagen. Det finns ju ett ganska väldigt stort glapp där mellan vad vi säger oss vara som samhälle och vad vi faktiskt är i praktiken.
Mm.
Det är klart att det är ju en kris per definition. Och det är väl jävligt bra att manligheten är i kris.
Mm. Nej, men jag tänker också det, att det kanske
det är väl väldigt sunt. Alltså maskuliniteten, den traditionella maskuliniteten suger ju. Så att om den är i kris så är jag ganska fin med det.
Ja, men jag tänker att kriser är ju alltid ett skäl att förändra någonting som man inte gillar.
Som de brukar säga, som det felaktigt påstås, att det kinesiska tecknet för kris är samma tecken som för möjlighet. Å andra sidan är väl det kinesiska tecknet för skitsnack samma som tecknet för podcast, å andra sidan.
Precis. Men om man tittar lite på populärkulturen och den manlighetskrisen, vad kan vi se för exempel på manliga kriser eller krisande män inom populärkulturen? Vad tänker du på?
Jag tänker överåt igen då liksom ha något slags finkulturellt perspektiv som du nu kastade med som finkulturnörd i första avsnittet. Och även lite historiskt så tänker jag Unge Werthers lidande. Den Unge Werthers lidande var en sån roman då av Goethe som kom slutet av 1700-talet, tror jag.
Mm.
Som ju var ett av de här stora exemplen på när det påstods visa på en manlighet i kris. Och det talas om Werther-effekten, att det liksom blev en epidemi av självmord.
Ja, just det.
Även om det var helt obevisat, har man sett i efterhand. Liksom. Men det var en total så här, en moralpanik, kan man säga. Liksom, över att den här nya, veka, överkänsliga mannen som liksom var feminiserad och liksom var alldeles för känslig och liksom inte klarade sig. Det är lite intressant, jag vet inte om det säger någonting om någonting, men den har ju i alla fall gått i tre, den sattes upp inte mindre än tre olika teaterversioner det senaste året.
Har du sett någon av dem?
Ja, jag har sett en av dem på Unga Dramaten.
Mm-hmm.
Så. Men det gjordes även i Örebro och står i Stockholms stadsteater. Mm. Sådär. Så att jag kan tänka mig, och det kan tänka mig möjligen inte en slump att det på något sätt sammanfaller med en idé om manlighetens kris, att den liksom figurerar nu.
Ja, just det. Jag vill ju hoppa från Werther till Strindberg, för jag läst på lite om hans, alltså, att han skrev Giftas för att protestera mot Ibsen och hans alldeles för liksom jämställdhets liksom fokuserade pjäser, och liksom han var jävligt upprörd där. Skulle det kunna ha varit någon slags manlighet? Jag kan alldeles för lite om det för att kunna säga något vettigt om det, men det liksom, för mig känns det som en möjlig manlighetskris där också.
Absolut, han såg det väl verkligen så. Sen var ju Strindberg var ju väldigt, han pendlade ju väldigt snabbt med olika känslolägen. Han var ju på vissa sätt en väldigt radikal förkämpe för kvinnors rättigheter också. Mm. Ibland när andan föll på, när hans egna relationer med kvinnor var lite bättre mellanåt. Liksom. Sen vid skilsmässorna, liksom, då kan man liksom se direkt liksom, hur skrivandet goes bananas. Men där det var ju i samband med liksom en väldigt stark kvinnosaksrörelse. Då uppfattade också många män, där bland Strindberg, liksom, sig som hotade. Och att liksom, manligheten hade förfallit och liksom skulle på något sätt riskera ut. Det intressanta är för att, jag tänker, om man nu tänker biologistiskt, som många gör, att det finns väldigt så här, tydliga skillnader mellan män och kvinnor som man liksom inte kan göra någonting åt. Det är intressant att det är ofta de personer som det känns som är allra mest oroliga för att manligheten ska försvinna.
Men de som lever upp till...
Nej, men jag tänker eller... de personer som samtidigt hävdar att den är naturgiven.
Ja.
Och på något sätt, då borde man ju inte...
Då borde man ju bara chillaxa
ja,
lite.
Det borde inte vara någon fara. För i så fall går det väl inte, liksom. Då är ju män, män och kvinnor, kvinnor. Men det är precis samma personer som på något sätt tycker det är otroligt oroande, liksom.
Men hur ser den normativa manligheten ut? Vad är det liksom, vad är det man krisar gentemot? Vad är det man inte kan leva upp till längre?
Nej, men jag tänker, det är väl det här då, vad ska man säga, den mer kanske lite tysta, starka, handlingskraftiga familjeförsörjaren, det gamla idealet som upplevs nu som förlegat, och sen upplever man att nu ska man minsann, nu ska man prata om känslor, herregud, och ja.
Men jag kan tänka mig att det är krisartat om man aldrig fått lära sig hur man gör.
Alltså, nej, men jag så är det, men den där beskrivningen är ju ganska grov, den blev ju väldigt grovhuggen, kände jag själv, men... men den är ju väldigt sann, alltså. Bara personligen kan jag ju till exempel känna, och det är väl en av de saker som stör mig mest med mansrollen, är ju liksom bara rent egoistiskt hur jag märker att den liksom, jag känner mig ganska stympad liksom känslomässigt, att jag kan ha en idé som är väldigt stark och som jag tror väldigt hårt på att det är bra att prata om känslor, liksom basic stuff. Men jag märker hur mycket svårare jag har för det i relationer, även nära relationer, jämfört med liksom kvinnliga vänner till exempel. Och tillsammans med manliga vänner, hur annorlunda de relationerna ser ut. Och även liksom personer som man upplever sig stå ganska nära. Att det är väldigt svårt på det vissa områden.
Det liksom avstånd av, vi kan inte nära oss på det här viset. Alltså jag känner igen det där jättemycket. Jag har ju, när man också inser att så här, jag har skolats in i någon slags kvinnlighet som jag inte alls... som jag vill krisa med.
Mm.
Till exempel att när jag bråkar med folk så blir jag väldigt... Jag börjar gråta väldigt lätt. Och jag blir så ilsken över den här gråten som jag inte alls har valt. Och den kommer liksom i vägen för den viktiga diskussionen man ska ha. Och jag och min sambo, vi har skojat om att vi ska skaffa ett sånt här gråtstift. Som är liksom som ett litet stift som man kan... sätta under ögonen som man börjar gråta på teatern.
Har jag använt ibland.
Och bara för att kunna så jämna ut att så här, när jag börjar gråta så kan han så här, stryka på lite gråt. Så att vi kan så här, gråta ut och sen kan vi gå vidare och prata om det som är viktigt. Men alltså, nu blir det ett sidospår, men jag känner verkligen igen det här att man bara, det kommer i vägen för det jag vill göra. Mm. Och sen så finns det alltid någon livsbejakande människa som bara, men låt ingen sätta några gränser för dig. Låt dem inte begränsa dig. Var fri från normerna. Men varför är det så jävla svårt att sluta bete sig på det här sättet? Vad är det liksom? Vad är det som hindrar oss?
Det är populärkulturen.
Of course. Ja, men...
Ja, välkomna tillbaka. Nu har Anna-Karin varit tagit ut sin leverpastej ur ugnen.
Jajamän.
Så nu är fokuset totalt.
Det kan hända att jag lekte Hannibal Lecter när jag gjorde den. Det kan
sjukt söderhipster grej att göra förresten, så göra sin egen leverpastej i ugn.
Ja, det är fint.
Sån är du.
Det är lite konjak i.
Ja. Nu då vi ändå liksom tar en lite så här mellansnack här, så kan jag också passa på, jag vill gärna slänga in brasklappen att när jag sa tidigare att jag har använt gråtstift, så är det alltså inte i mina relationer på jämlut gråtkvoten, även om det kanske skulle behövas, utan jag har alltså använt det i teater- och filmprojekt.
Mm.
Och jag vill bara påpeka att om ni faktiskt skulle använda det, så är det en viss risk att ni skulle få avbryta hela grälet för att din sambo skulle få så sjukt ont i ögonen. Det svider som satan, kan jag avslöja, för det är gråtstiftet.
Okej, okay, så det är ingen bra idé alltså.
Nej, but it really works.
Mm, okay.
You guys.
Mm.
Ja, men om vi ska, jag tänkte, om vi ska titta på lite mer nutida populärkultur och liksom lite så här favoritkrisande män.
Mm.
Sådär,
det finns ju en som är liksom krisernas kris, manligheternas manligaste kris.
Wow.
Vem är det?
Jag tänker Michael Douglas i Falling Down.
Ja,
yes.
Jag med.
Mm. Precis, white collar dude, vit medelklassman, gjort sitt jobb plikttroget hela livet. Det visar sig inte vara någonting värt en vacker dag.
Mm.
Och han tappar konceptet helt och går bärsärkagång över stan. Liksom.
Alltså, jag blandar ihop den filmen med Everybody Hurts-videon, där de också sitter. För visst börjar den med att han sitter i en bilkö.
Ja, precis.
Men de kom liksom samtidigt, så det har blivit byxat ihop sig i mitt huvud. Men visst, filmen börjar väl med att han sitter i en bilkö, det är sjukt varmt. Och till slut så får han nog och bara går ut rakt ut ur bilen och lämnar den där i bilkön.
Jag tror faktiskt inte att filmen börjar där, men jag tror att historien
det
börjar där.
Ja,
det är ju liksom brytpunkten för honom. Liksom. Och då börjar han liksom sin trasiga odyssé genom den här amerikanska storstaden.
Precis, för i grunden så är det så att han håller på att förlora vårdnaden av sin dotter, eller hur? Han ligger i skilsmässa med sin fru. Det finns en grundberättelse där.
Mm.
Alltså manlighetens kris verkar alltid vara relaterad till att man på något sätt har förlorat en kvinna eller på väg att förlora henne. Eller...
Ja, och därigenom på något sätt rollen som familjeförsörjare. Mm. Tror jag liksom att den här klassiska patriarkala positionen. Du har ingen att ta hand om längre. Eller ingen som behöver bli omhändertagen. Och eftersom liksom, den klassiska manlighetsrollen bygger väldigt mycket på att någon ska behöva dig. Så när det inte riktigt är fallet längre på samma sätt. Mm. Då blir den väldigt tom. Liksom.
Och men
då...
håller vi fortfarande på att bearbeta någon slags 50-talsman? Är det liksom någon slags posttrauma här?
Ja, men det tror jag. Alltså, det är väl liksom hela senare halvan 1900-talet, eller först också för den delen, men kanske säkert senare, är väl liksom någon enda, det är liksom någon enda lång utförsbacke liksom, där manligheten fåfängt och sjukt långsamt, måste man ju säga, liksom, försöker liksom hantera det här att kvinnor har egna löner nu. Dude, get over it.
Ja, jag är lite svårt att... Ja. Det finns säkert massor med mer liksom mångfacetterade analyser av detta.
Ja, men jag vill gärna koka ner den som väsentligheterna.
För jag tänker, ja, men vi har Falling Down och sen har vi ju Mad Men som är ett väldigt tydligt exempel också. Just där är det någon slags annan manlighetskris där det, eller det jag skulle säga att det handlar om att vara, också bli bortglömd eller bli oviktig på något sätt. Att den sortens liv som man representerar blir mindre och mindre viktigt i samhället. Men hur sant är det egentligen? För jag tycker fortfarande att det finns en massa kostymklädda karriärsmän som berättar hur saker och ting ska vara. Liksom. Eller? Eller har de blivit söderhipsters? Alltså,
nej, men det är ju intressant att, jag menar, att Mad Men kommer nu är ju ingen slump.
Nej.
Tänker jag. Och det är intressant att, som du säger, hur reell är den där krisen? För att den skildrar en kris som pågick för 50 år sedan.
Mm.
Och den går väldigt bra att återanvända idag.
Mm.
Och blir väldigt lätt relaterad för en publik idag. Vilket kanske är att det kanske är mer cykliskt, den här manlighetskrisen.
Mm.
Snarare att det är liksom inte den här raka, vad ska man säga, raka utvecklingen mot jämställdare samhälle, eller att liksom att det egentligen händer så mycket, utan det är mer att det är klart att det händer jättemycket på ett plan, men samtidigt så finns det en tendens att vi återkommer hela tiden till idén manlighetskris, sen så kanske den återupprättas ett tag, ligger i träda. Sen kommer vi dit igen på grund av något nytt. Liksom, efter vampyrerna kommer manlighetskrisen. Sådär. Så liksom, ja, och så återupprepas. Det är en tacksam mediedramaturgi någonstans. Det är en tacksam berättelse att berätta nu och då på något sätt. För att män kommer alltid, men det kommer alltid finnas en massa individer som känner att de inte är nöjda med sina liv. Och så får de en förklaringsmodell för det. Liksom, men det är en manlighetskris.
Men kan vi finns det en kvinnlighetens kris? Eller är vi ständigt, är vi i ett sånt kristillstånd vi... av kvinnlig härkomst, att vi liksom inte ens kan prata om en kris. Alltså, eller är det så här ett privilegium att krisa?
Ja, men eller hur? Precis, jag menar på ett sätt skulle det kanske är mycket mer relevant, kan vi tänka på många sätt, att prata om kvinnlighetens kris eller kvinnors kris.
Men vi krisar ju, eller så, nu ska jag, väldigt dumt att använda ordet vi. Jag ska säga så att kvinnlighetens kris kanske handlar jättemycket om att så här, slippa vara rädd när man går hem på kvällen genom sitt bostadsområde. Medans, och då blir det ju ett privilegium att man krisar, för att då måste man så här fundera över, så här, behövs jag längre? Snarare än, riskerar jag att dö om jag gör detta? Alltså ja. Det är lite olika sorters sätt att krisa, och där är så här, men också det här, tycker jag också att det är väl ofta så här, men tjejen säger att de vill en sak och så vill de en annan, och de vill ha hårda tag i sängen men de vill också ha en mjuk jämställdhetsman. Man är så här, vad är det som är så svårt att kombinera olika sorters maskuliniteter eller liksom sätt att vara samtidigt? Eller gör jag det för enkelt? Det ser så otroligt fundersam ut.
Ja, det är ju, ja, det är ett svårt ämne att greppa. Nej, men det är intressant att, jag menar, det kallar vi inte en kris.
Nej.
Till exempel, det du beskriver liksom.
Att vara rädd för att gå
hem. Nej, till exempel.
Nej.
Utan det, nej men kris, jag antar vad vi lägger i ordet då, vilket ju är då i sig en väldigt privilegierad position att befinna sig i, det är att det handlar om ens självbild. Att det är mer liksom en inre kris, hur man ser på sig själv. Så det handlar inte om liksom att kanske behöva vara rädd när man går hem på kvällen så mycket. Som att det är mer någon slags, vem är jag? Så här, vad är jag bra för?
Alltså, jag kan bli så oxtokig på just populärkulturella manlighetsbeskrivningar. För att de är så otroligt yxiga. Att precis som jag kan störa mig sjukt mycket på tråkiga kvinnoporträtt eller liksom dåliga gens för kvinnliga rollpersoner, så kan jag störa mig på att manligheten är så, den är så indelad i sådana vattentäta fack i populärkulturen, att jag blir helt så här, hur kan det ske att vi inte har fått så här upprop mot det här? Varför är det inga män som protesterar mot att, alltså för mig så här, jag tycker det finns tre manlighetstyper som produceras i film.
Okay.
Det första är liksom Robert Redford i Mannen som kunde tala med hästar. Han har förlorat en kvinna, sin fru eller någon.
Motsvarande.
Och kan inte prata om känslor, men han är liksom en riktig man. Han är så tyst och trygg och stark. Och, alltså Batman är väl också... Han är också
inte så jävla trygg.
Han är inte så trygg, men han är så här tyst och hjälten. Liksom, som liksom inte har, han har inte tid för några egna... sina egna känslor, din lyx liksom, som andra kan få hålla på med. Ja. Och sen är det liksom den löjliga mannen, den vars liksom sexliv vi skrattar åt, som har så här trasiga kalsonger och ofta är sidekick och lite så här tjock och skäggig liksom.
Mm.
Och sen är det den tredje mannen som jag tycker är extremt fascinerande, och det är den mannen som uppenbarar sig i filmer som riktar sig till kvinnor. Till exempel The Notebook och Titanic. Det är liksom en charmig, mångsidig, romantisk man som är någon slags kvinnodröm.
Mm.
För att det är väldigt sällan som jag ser den sortens män som i The Notebook, där han är superkärleksfull och jätteromantisk mot kvinnan han älskar, i filmer som är brandade mot män. Är det för att det liksom, var liksom, var finns det ingen plats för den manligheten gentemot andra män? Eller hur tänker du?
Nej, men den är väl... Men den mannen, tänker jag, nu gör jag en snabb analys i huvudet. Jag tänker att den mannen är väl på något sätt mer kanske, jämfört med de andra mansrollerna, är han ändå mer av ett objekt.
Ja, precis.
Han är ändå mer objektifierad.
Mm.
Vilket kanske gör att han tenderar att förekomma i filmer som då har en kanske en kvinnlig målgrupp, eller ett kvinnligt målgruppstänk.
Mm.
Så, och kanske också gör honom mindre attraktiv, föreställer sig bolagens marknadsföringsmuppar. Som förebild för andra, för liksom faktiska snubbar, alltså i filmer där snubbar faktiskt är målgruppen, utan det är liksom mer en ganska så här, relativt passiv drömprins som ändå mer finns till för att...
Och sen inte, i till exempel The Notebook är han ju långt ifrån passiv.
Ja, okej, okay, jag har inte sett The Notebook.
Oj. Gör det är en väldigt intressant film. Men i Titanic till exempel, som där Jack på många sätt är en... Han är känslig, han kan våga visa svaghet, men, och han är rolig och ger henne en massa uppmärksamhet. Och liksom, alltså han är på något sätt the perfect guy.
Mm.
Men han blir också till för att vi ska längta efter den här sorten. Alltså jag vet inte, det är en så tydlig så brandad för kvinnor. Precis som, vad heter hon med läpparna som i Transformers?
Megan Fox.
Ja, hon är på något sätt en kvinna som är brandad för män på många sätt. Icke-hotande, sexuell, men också aktiv och liksom sassy. Det blir så tydligt för mig att så här, men på något sätt så vi berättar olika berättelser om manligheten beroende på vem den är riktad mot. Om den är riktad mot andra män, då är det kanske liksom de två första, framförallt de två första typerna, beroende på vad det är för film. Liksom, tittar vi på Baksmällan så är det typ nummer två. Då är det liksom så här dråplig brutthumor med så här sköna dudes som äter vemlets kräks. Eller så är det så här den tysta hjälten som hämnas sin frus mord. Liksom. Finns det inte mer än så? Har vi liksom inte mer spektra? Jag blir så jävla förbannad.
Ja, fast det har vi väl ändå. Jag tänker att, jag menar, stereotyperna som du nämner finns ju verkligen. Men jag menar, jag skulle ändå säga att orsaken till att det kanske inte blir mer av ett uppror mot mansbilder, att man är ju ändå att hur begränsade de än är, så är de, så finns det ändå mer utbud jämfört med vad man har som kvinna. Liksom. Att, eller liksom,
ja, den finns ju bara två, Hora Madonna liksom.
Ja, i princip liksom. Så jämfört, vi kanske ändå har 5-6 stycken liksom.
Och det ska ni vara tacksamma.
Ja, precis, då, man får vara glad för det man får.
Men det finns en film som heter He's Not That Into You, som är en romantisk komedi om att kvinnor ska sluta att försöka räkna ut vad killar tänker. För att om de inte ringer så är de inte intresserade. Så att man ska sluta göra ursäkter för dem. Och efter jag sett den filmen så var jag så jävla förbannad. Och alla mäns vägnar. För då var jag så här, varför är det ingen som säger så här, vi vägrar att porträttera som liksom så här, kukar med kropp. Som inte tänker på någonting annat än att knulla.
Och just eller relationer. Just relationer är ju där i och för sig extremt sant. Men då är det ju nästan bara... i den genren liksom, då är det liksom det finns 100 dudes som liksom tänker med kuken, satsar allt på att få ligga, sen drar de. Och sen så kommer eventuellt Paul Rudd på slutet liksom. Eller Ryan Gosling liksom, undantaget som bekräftar regeln. Så den frustrationen kan jag verkligen känna igen
med. Ja, men ska vi inte ha så här en parad eller ett upplopp kanske?
En maskot skulle jag vilja ha.
Det skulle vara en maskot, en mansmaskot.
Paul Rudd, fast som en ekorre kanske. Så
med tårar. Nej, men vi ska inte göra narr av det heller. Nej. Inte för att Paul Rudd är liksom en manlighetens främsta liksom, ambassadör heller. Men alltså, det gör mig frustrerad. Det gör mig nästan lika frustrerad som trökiga kvinnoporträtt utan agens. Men jag blev så alldeles svettig av upprördhet nu. Men det är kanske där vi ska lämna er.
I den svettig upprördhet. Det lät lite sensuellt.
Ja, man vet aldrig. Alltså.
Svettig upprördhet över manlighetens kris.
Ja, precis. Och som vanligt finns vi på livskunskapspodden.com och där kan man också skriva kommentarer.
Och nästa gång så kommer vi nog fortsätta prata vidare lite på samma spår, men lite mer specifikt, för då kommer vi prata om våld och vapen.
Ja, precis. För det är goda grejer det.
Ja. Först kommer krisen, sen kommer vapnen.
Precis. Ha det bra! Hej, hej!
Du har lyssnat på Livskunskapspodden och vi finns på livskunskapspodden.com. Allt material är skrivet och framfört av Gustav Tegby och Anna-Karin Linder. Och musiken är skriven av Niklas Hell.